Så kommer jag in. Härligt. Den här bossen kvalar du tar.
Nej, men det är nog hos dig jag hör.
Det var hos mig. Jag vet inte om micken tog upp det. Men Aron är inte här. Han sitter och streamar. Jag tänkte det kunde ha varit lite...
Jaha, du la på dig för...
Så att han verkligen ska skämmas nu i efterhand när han dyker upp om några minuter.
Ja, precis. Jag höll på att skratta ihjäl mig där. Jag insåg att vi skulle spela. Så sitter Aron och streamar. Ja, så kan det gå.
Så kan det gå på Twitch. Han streamar Alvas Legacy i alla fall. Svensk utvecklat spel, så det är väl för en god sak. Sen, vi sa ju klockan 3, nu är klockan 11 minuter över 3. Ja, hålla tid är kanske inte är Arons starka grej. Fast för att du har så otroligt mycket insprängt i ett liv som Aron har, så är han ju otroligt duktig på att hålla tider. Det får man
ändå
ge.
Det måste man ju ändå säga. Man är ju ibland lite tveksam om han är människa på riktigt och inte robot så mycket som han hinner med.
Ja. Jag har aldrig förstått när han sover. För han brukar ju skriva så här typ 2 på natten. Bara, jag är på gymmet och lyssnar avsnitt. Det är så jäkla bra. Oj.
Han kanske inte gör det. Han kanske är vampyr.
Vilken obehaglig tanke.
Fast vampyr behöver ju inte vara onda i min värld.
Nej, det är kanske sant. Det kanske är sant.
Han är en sån där Twilight-vampyr. Som
eller hur? Som glittrar i solsken.
Som bara är god och glittrar i solen, ja, precis. Sån är våran öron.
Det är våran öron, det. Det här är avsnitt...
101.
Är det 101? Mm. Kom inte det sist? Är det 102? Nu måste vi kolla.
Ja, det beror på om vi har spelat någonting mellan att vi spelade in med Effie.
Jag tror det. Okay. Det var ju ganska länge sedan jag var med... Douglas som pratar just nu. 101 var senaste avsnittet. Okay. Där vi gjorde ett litet avsnitt kring Game Awards med
just det.
Ida och CH.
Ah, förlåt.
Ja, så det här 102, nej men det är ingen fara. Jag trodde det var 103.
Okej, okay, ja, men get så.
1 plus 1 är 0 eller vad man nu säger. Ja, med mig i alla fall. Det är jag och Jules just nu. Hur är läget?
Ja, men det är bra. Det är lite trött. Det är så här, snart. Det börjar lacka mot jul här. Det är mycket på jobbet. Alla kommer på att de ska göra saker i sista minuten. Det är som vanligt. Men julpeppen är hög, måste jag säga ändå.
Mm. Skönt. Jag fick den också i måndags. Fick jag. För nu börjar man också så här. Nu börjar det bli lite lågintensivt. Fotbollen är ju klar. Så nu är det bara lite små hockey och sådär som puttra på. Och då är det inte så mycket jobb. Så det börjar vara liksom lugnt och så här, behagligt. Och min syster kommer upp nu, hon pluggar ju nere i Skåne, i Lund. Så hon kommer upp nu i dagarna, så hon slipper vara själv. Och så. Så det blir det blir nog ändå mysig jul, trots allt.
Ja, men trots allt. Det blir en lite intimare jul än vad man är van vid, men det kanske man får försöka se det positiva i det. Och
ja, det är väl ganska skönt också.
Ja.
Jag vet inte. Jag gillar ju att vara hemma själv i typ 3-4 dygn och bara vara.
Ja, men jag håller med. Alltså, det var ju mardrömmen när man var barn och skulle skuffas runt mellan en massa extended family. Man vill ju bara sitta hemma och leka med sina julklappar liksom.
Verkligen så. Verkligen så. Har du fått några julklappar ändå?
Ja, från jobbet har jag fått. Men inga andra. Jag vet inte om de räknas från jobbet. Men det måste de väl göra. Vi säger det.
Det är klart de gör det.
Det är ju den där bästa formen när man får välja själv också. Det är sådana julklappar tycker jag.
Till ett värde av 5 900 eller?
Nej, så mycket. Så mycket får man inte.
Hade man kunnat norpa ett Series X eller ett
PS5? Ja, det hade varit gött. Nej, det är inte långt ifrån den klassen. Men jag kanske får ett liten hantel eller något annat trevligt träningsredskap som jag hade tänkt köpa själv, men nu kan få på det här sättet. Så det är ju bra.
Det är ju grymt. Mm. Träna lite axlar och rygg.
Ja, men precis. Ja, men jag känner ju att när man har suttit hemma vid sitt köksbord liksom så här, så mina händer börjar krevera lite. Och det har nog lite att göra med allt spelande jag har gjort också. Jag känner att jag börjar få lite så här gripsmärtor ibland. Så att jag behöver såna här stressbollar och grejer som man kan hålla på och klämma på saker. Så jag behöver träna upp den grejen lite grann.
Ja, jag förstår. Men sitta vid köksbordet, det låter ju...
Ja, precis. Och min lägenhet är ju så liten så att mitt köksbord är ju inte ens i mitt kök, utan det är intryckt i ett hörn i mitt vardagsrum. Det är ett sånt här slagbord som jag får fälla upp en kom för det här syftet. Ah. Och då kan jag inte ta mig ut sen. Så jag måste fälla ner det varje gång jag vill flytta mig från min arbetsplats.
Så, det är... så det blir att man sitter där några timmar istället?
Ja, precis. Det är inte optimalt på några sätt. Liksom. Och jag måste liksom, plocka ihop min arbetsplats till slutet av varje arbetsdag, annars kan jag inte röra mig runt i min lägenhet och lite sådana saker. Så att, det är inte bra på något sätt. Liksom.
Men då, då måste ju du vara typ topp 5 den som längtar mest till så här mars-april när folk har vaccinerat så att det här börjar långsamt avta att man kan återgå till ja, ett någorlunda normalt liv.
Ja, precis. Nej, men jag har ju alltid föredragit att vara på ett kontor och ha mitt liksom, arbetsliv separerat från mitt privatliv. Så att jag är väldigt sugen på att gå tillbaka till kontoret kan jag känna.
Ja, jag förstår verkligen det. Alltså, bara vikten av att jag bor ju i Uppsala och jobbar i Stockholm, men det är så otroligt skönt att ha en stad där man jobbar och en där man bor. Och just eftersom att jag jobbar inom tv så måste jag åka och göra produktionen på plats. Mm, så bli inte arg på mig. Jag tar bilen så mycket jag bara kan. Men det är just det där att komma iväg och sen komma ifrån det. Det är skönt både liksom på båda sätt.
Ja, nej men jag tycker att det är bra mentalt att ha det lilla avbrytet. Jag har faktiskt så nu så att jag byter om när min arbetsdag är över. Bara för att jag ska känna att jag inte går i min... liksom, alltså jag byter på att om typ andra par mysbyxor. Liksom. Men jag byter ändå om liksom, för att det ska kännas liksom, som att jag inte går med. Jag vet inte, det är lite så här skrockfullt för mig också. Jag vill inte gå i... liksom.
Nej. Men jag är med i det där, 100%. Alltid liksom... lite finare byxor på dagen och sen så kan man svida om på kvällen. Bara för att inte tappa det sanityn liksom.
Ja, nej men också bara för att få det här brytet liksom. Att man känner att nej men nu är arbetsdagen slut. Att man behöver det för att det är så lätt att det flyter ihop annars. Och jag gillar verkligen inte det. Jag blir väldigt stressad av den grejen liksom. När det känns som att man är tillgänglig jämt. Eftersom datorn står där i ett hörn av rummet ändå. Så att det känns viktigt på något sätt.
Ja men verkligen. Ibland undrar man ju hur så här chefer och sånt orkar. Bara för att liksom alltid vara ja, tillgänglig, mer eller mindre. Det är...
Nej, jag känner att jag är inte chefsmaterial.
Nej, jag tror inte jag heller.
Jag tycker om fasta arbetstider och att jag vet vad jag ska göra och that's it. Liksom.
Ja, jag tycker inte om människor. Så det är liksom, det är ju mitt fundamentala problem.
Ja, det är ju väldigt jobbigt. Det är väldigt jobbigt.
Ja. Nej, alltså, så illa är det inte. Jag väljer vilka jag tycker om. Det är väl mer det. Typ så.
Ja, de kan ju typ vara så. Speciella kan jag säga som har att göra med lite människor ibland.
Jo.
Det är mycket bra. Mm. För det mesta så är det bra, men det kan vara ibland jobbigt också.
Absolut. Ja, men när vi inte jobbar eller sånt där, då brukar vi spela i alla fall på vår fritid. Och du har ju spelat, hur många timmar det blir nu, sista tiden?
Cyberpunk har jag kört ner 60 timmar i nu. Jag har spelat i princip konstant varje ledig timme sedan jag fick koden.
Alltså det är ju sjukt att jag spelar 60 timmar med tanke på att det har funnits i 55 typ.
Mm.
Så du har liksom spelat mer än spelat ute.
Ja, precis. Det. Jag har ju inget liv som ni
Eller så har du det liv som alla som lyssnar på den här podden vill ha.
Ja, kanske så. Jag väljer att se det så mår jag bättre.
Ja, det tycker jag verkligen. Men hur känner man då efter 60 timmar Cyberpunk 2077 på Series X för transparensens skull så att man inte tror att det är... en last gen-upplevelse.
Ja, precis. Då skulle nog min recension se väldigt annorlunda ut. Ja, hur känner man sig? Man känner sig lite splittrad, måste jag säga. Jag tror inte att det är någon som inte har hört om alla problem som har kommit med spelet. Alla buggar framför allt. Väldigt underhållande ibland. Väldigt frustrerande när de kraschar hela ens Xbox för en. Och samtidigt bitvis... briljanta partier, samtidigt bitvis partier som är så att man kliar sig i huvudet och undrar hur fan tänkte de nu? Det här var väldigt hormonstint och vem har skrivit det här? Medan man i nästa stund gör ett sidouppdrag som är helt amazing så att man bara wow, vilken grej. Jag känner att jag fortfarande inte riktigt har liksom landat i vad jag egentligen tycker om det här spelet. Jag känner mig som sagt väldigt, väldigt kluven. Det är å ena sidan och andra sidan. Liksom. Och det är väldigt svårt att distansera sig från allt strul som har varit med det hela. Jag menar, det är jättemycket sexism och transfobi i spelet. Det går inte att komma undan. Det går inte att göra en recension utan att gå in på det och kommer gå in på det mer senare. Liksom. Men samtidigt så är det ju väldigt underhållande. Alltså jag har ju suttit i 60 timmar för att det har varit så kul. Alltså det finns ju någonting där som gör att man liksom blir haffad och bara, men jag ska bara köra ett uppdrag till liksom. Och jag fick ju liksom stressa nu på slutet för att jag skulle hinna spela klart inför den här recensionen. Jag är ju på långa vägar inte klar med saker. Jag har ju massa siduppdrag kvar som jag kommer att gå tillbaka och göra liksom. Så att det är säkert 60 timmar till innan jag har spelat allt, tror jag. Så att, ja, nej, men splittrat kan vi nog sammanfatta det som. Alltså det är om vi ska gå in på liksom mina stora beefs har ju varit väldigt mycket buggar och sidan. Det har ju varit få buggar som har varit liksom så här game breaking för mig, eftersom jag spelat på next gen konsol liksom. Jag har haft två totalkrascher i början, men det fixades med den senaste patchen, sen har inte jag haft det. Men det är liksom, vad ska man säga, designval som jag stör mig på. Det är otroligt svårt att, jag har försökt göra ett no-kill playthrough och det gick ju typ en timme och sen hade jag dödat någon. Och det var inte mitt val, utan det var spelet som tvingade mig att göra. Men senare så blev det helt omöjligt, bara för att det här ställsystemet är helt sjukt dåligt. Det är, i alla fall i början, det blir lite bättre sen när man har spelat och samlat på sig en massa perks, men i början så är det nästan helt omöjligt. Jag vet inte om det här är en bugg eller om det är en game feature, men det känns som att alla fiender är extremt känsliga. De ser liksom kroppar som man inte har gömt genom väggar. Och du kan liksom så här tömma ett område och ta ner alla vakter i det och bara, nej, men det finns ingen mer här. Och så ändå så lämnar du området och sen bara, nu har en kropp upptäckt. Så man bara, vem såg den? Det var ingen där. Jag hade tagit ner alla. Jag kollade 3 gånger. Och att det inte alltid finns sån här låd. För att de inte ska bli upptäckta, kropparna, så måste du lägga dem i en låda. Och den lådan finns inte i alla områdena. Och många områden är väldigt så här öppna, så att det finns ingenstans att gömma sig för fienderna. Det känns som att de ser en efter 2 sekunder. Och du har lite sådana hacks och grejer som ska göra att det kan underlätta ditt smygande. Men de är väldigt undermåliga, för att det du kan göra är så mesigt. Du kan till exempel förblinda dem, men det räcker i 3 sekunder. Så att du måste ju förblinda dem på ett avstånd, för du kan ju inte stå nära, då ser de ju dig. Men innan du har hunnit smyga fram, då har den ju slutat verka, den där hacken. Så då vänder, och så, de är för smarta också, fienderna. De vänder på sig hela tiden, de är aldrig statiska särskilt länge. Liksom. I de flesta smygarspelen så har man ju så här, men du kan se att de går en bana. Liksom.
Och så det finns ett mönster.
Precis, så att du kan liksom räkna ut att, ja, men när vakten kommer tillbaka till det där stället, liksom, då ska jag smyga på det. Men det funkar inte här, för att de vänder och rör på och vrider på sig hela tiden. Liksom, så att du kan aldrig ta någonting för givet. Liksom. Så att det var otroligt frustrerande tills jag bara gav upp det här smyga no kill och bara, men nu köttar jag. Och då blev det mycket roligare, kan jag säga. Men det är lite trist, för att det känns ju som att de har inte sålt in det, men de har ju i alla fall sagt att det ska gå att spela på det här sättet, och jag upplevde inte riktigt att det var möjligt. Jag har senare, alltså jag hade ju utvecklat min karaktär i början till att vara en riktig sån här hacker smyga karaktär, men i slutändan så lade jag med mest poäng på mina perks i handgun, för att jag skulle kunna musha ner fienderna istället.
En hel omvändning.
Ja, precis. Verkligen. Liksom.
Men där får man ju ändå ge. Jag har ju spelat 3 timmar på Last Gen. PS4 Pro då. Och där får man ju ändå ge ett stort plus till spelet. Att beroende på hur du spelar spelet så utvecklar sig din karaktär ut efter det. Så att om du smyger mycket, hackar mycket, använder ett speciellt vapen mycket, då får du ju alltså förbättringar inom just den grenen. Mm. Vilket gör att då kan man enkelt se också, okej, men jag spelar mycket på det här sättet, då borde jag stoppa in mer poäng på just den här grenen, för att då kommer jag bli starkare på just det.
Mm.
Så där får man ändå ge ett stort plus, att det inte är så himla statiskt ändå, utan att det är väldigt så här, man märker att det är väldigt, ett väldigt flexibelt system, som för dig då, att du hade en tanke på hur du ville gå in i det, men spelet kanske erbjöd en annan bana för dig. Det hade säkert gå att smyga vidare, men du kände att det här, det blir bättre att bara köra på nu liksom. Och då så vänder sig ändå spelet till din fördel och karaktären utvecklas på det sättet liksom. Mm. Eller är det en bild du delar?
Alltså jag gillar ju jättemycket den idén i teorin, men som sagt så jag tyckte inte riktigt att det funkade eftersom det var helt omöjligt för mig att spela ställt. Alltså jag, alltså bara på ett uppdrag så fick jag ju ladda om liksom nästan 100 gånger för att klara mig igenom det utan att döda någon. Och då känner jag att då har det gått lite för långt. Okej, att det är lite utmanande, men jag spelade på easy och det var fortfarande fick jag ladda om 100 gånger. Så att då känner jag att det här känns inte riktigt okej, va? Men i övrigt så är jag helt okej med liksom perks-systemet. Det jag kan tycka är att de har försökt klämma in alldeles för mycket. Det är för mycket grejer som man kan pillra med. Det är för mycket med crafting och du har upgrades. Så det är ditt skill-tree och så har du ditt perks-tree. Och så sen så har du ytterligare en uppgradering du kan göra för dina kroppsmodifikationer. Och jag vet inte, det ena med det tredje. Det är så himla mycket grejer. Jag kände att under mina, även om jag har spelat 60 timmar så har inte jag kunnat djupdyka i alla de här grejerna. Det var ju först kanske mina 10 sista timmar som jag började med crafting liksom. För att jag kände att det var så överväldigande från start med alla de här grejerna. Och nu när jag spelat ut spelet och insett att huvudstoryn är inte särskilt lång, för att vara ett RPG är den väldigt kort faktiskt, så hade jag liksom bara satsat på huvudstoryn så hade jag kanske kunnat vara klar på 10-15 timmar liksom. Och när man väger det mot det så tycker jag att de har packat in alldeles för mycket liksom lullull i det här spelet jämfört med det liksom. Och därför har spelet stressat mig ganska mycket, för att det känns som att det är så mycket jag behöver ha koll på för att bli bra på det här spelet, och sen så var det plötsligt över innan jag hade hunnit bemästra det liksom. Lite den känslan har jag liksom.
Ja, nej, men lite känslan generellt jämfört med till exempel The Witcher 3 då, som var deras senaste spel, där det var ändå ganska rätt fram RPG. Du har din inventory, du har runor du kan sätta på din armor och ett skillträd, och sen är det i princip det. Du har två knappar för att slåss på och lite magier, signs för att liksom hjälpa dig. Så det här känns ju verkligen som en helt ny värld, no pun intended. Och som sagt, 3 timmar för mig, det är jättesvårt tycker jag. Jag har ju valt att pausa det nu för att det funkar inte bra på PS4 alls egentligen. Den senaste patchen hjälpte en hel del. Jag fick också någon sån där krasch tidigt när jag hoppade ur bilen och allting bara totalt havererade.
Det verkar som att bilarna ger väldigt mycket krascher. Jag har haft alla mina stora krascher när jag har försökt att se bilen i tredje person.
Precis samma för mig. Så, ja, men då känns det ändå, lovar det ändå gott då för mig att det skedde även på framtida konsoler. För att de har ju sagt nu att det ska komma patcher i både januari och februari, som hela teamet säkert får jobba över massa för, vilket vi ber för dem. Men den här senaste lilla patchen som de slängde in i alla fall hjälpte ändå en hel del. Så det skulle säkert vara spelbart nu. Men jag känner ändå att man vill ge det tiden att liksom verkligen kunna sjunka in i det. För det är en värld man måste lära sig att leva i på ett annat sätt än vad många andra spelar. Assassin's Creed Valhalla är ju mer, det är ett Assassin's Creed och det känner man igen från tidigare. Det är bara att köra på, plocka upp liksom kontrollen. Likadant med World of Warcrafts senaste expansion. Alltså systemen är ju där, man fattar vad som händer. Men det här är verkligen ändå ganska nytt i det avseendet. Du försöker liksom bryta lite traditionella väggar och som du är inne på också, introducera otroligt många system som det kommer ju ge en otroligt djup liksom RPG-upplevelse när man väl lär sig vad alla saker gör. Men innan man har lärt sig spela det, till exempel som med liksom drakar och demoner också, så är det ju väldigt mycket att sätta sig in i. Så jag vill nog liksom vänta tills man får den här riktigt, riktigt bra upplevelsen och att det liksom är färdigpatchat och så vidare. För det är svårt att liksom bara hoppa in i sådär.
Nej, men jag tror
hur lång tid tog det för dig innan det verkligen fastnade? Gjorde du det efter 60 timmar eller behövs det mer?
Vad menar du med spelmekaniken eller?
Ja, men att du kände så här, någonstans så kände man ju när man spelar ett spel att okej, men nu fattar jag grejen, nu har jag kontrollen, nu kan jag smyga, nu kan jag liksom uppgradera det här, jag vet vad de här sakerna gör. Har du kommit till den punkten än?
Delvis, alltså jag känner att smygandet, det tog mig kanske 20 timmar att bemästra liksom, det tog väldigt lång tid innan jag bara, okej, nu fattar jag vad de vill att jag ska göra, och bara fattar den här hackig-grejen, hur den funkade, det är fortfarande vissa gånger när jag gör den så jag bara, nej, nu, jag trodde att jag hade fattat hur det här funkar, men nu plötsligt så funkar det inte. Så att, Nej, men jag skulle säga att det tog vanligt lång tid liksom, och det är fortfarande, som jag säger, saker som jag inte har kollat liksom jättemycket på. Som sagt, 10 sista timmarna har jag bara hållit på med craftingen, för att jag bara, men det här är för mycket, jag väntar med det här. Och så sen känner jag väl också lite känslan att när jag gått in i saker så har jag varit lite så här, men det här med crafting, det gav inte så himla mycket. Det kändes som att det var svårt att hitta recept, eller vad ska man säga, som jag ville crafta något av. Och sen så krävdes det så otroligt mycket konstiga komponenter som jag inte får tag i för att crafta det här, så att det bara var, ja, jag typ craftat 2 grejer liksom. För att jag bara inte hittat grejen till den. Och då undrar man ju bara, varför har ni gjort det här så krångligt för någonting som inte går att använda? Nej, men jag skulle säga att inlärningskurvan för det här är väldigt hög, men det brukar ju vara så i RPG. Alltså jag har ju suttit och försökt nöta Baldur's Gate, som är ett game in the making, och där är den ju så brant som Kilimanjaro liksom, inlärningskurvan, för att du inte får några tutorials eller någonting, så att allting ligger väl i lä jämfört med det, men ändå rollspel liksom, det brukar vara lite brant, men det här är ändå lite brantare, och det känns inte som att det är, det brukar ju vara lite mer rewarding när man har spelat ett rollspel och bara känner att nu fattar jag grejer, men här är det fortfarande liksom så här, när man tänker att nu har jag fattat grejen, det är fortfarande saker som dyker upp som man bara säger, jaha, men vad är det här då, skulle jag fatta det här också, eller att man känner att man inte har fattat det fast man trodde att man hade gjort det, lite så liksom. Och det är väl lite som är mitt helhetsuttryck med hela spelet, att det känns inte, alltså det är ju inte klart, det känns inte riktigt genomtänkt allting, och det går ju igen liksom bara i menyval och liksom så här. Någonting som stör mig otroligt mycket när jag spelar, det är ju det här att de har satt på, jag vet inte om det är samma på PlayStation, men det är så på Xboxen i alla fall, att samma knapp som du skippar dialog på, så hukar du dig liksom när du ska smyga. Så att jättemånga gånger när jag vill skippa dialog, då står jag och hukar och liksom så här, liksom, i konversationen, eller tvärtom. När jag går in i ett rum och har smygit in i rummet, och så kommer jag automatiskt in i en dialog, och så vill jag ställa mig upp, för det känns jättekonstigt att ligga ner på marken när man ska ha den här konversationen. Då skippar jag dialog och missar dialog istället. Alltså, och det finns liksom andra knappar som är så där också, liksom, att de har lagt samma funktion på samma knapp. Och man undrar lite, har ni ens provspelat det här spelet? För att det här var fruktansvärt frustrerande. Det var så här. Lite sådana där smågrejer liksom, eller att det är jättebökigt att leta sig runt i menyerna. Jag ville liksom bara ändra min ljussättning, för jag tyckte skärmen var så jäkla mörk, och det tog mig liksom bara 10 timmar i spelet att hitta vars de hade gömt den funktionen, som annars brukar vara typ det första du får göra när du hoppar in i spelet, liksom sätta hur mörkt du vill att det ska vara. Ja, men också såhär oläsbar text till exempel, alltså den är så himla liten. Jag har ju fått flera gånger liksom så här, ställa mig upp från soffan, gå fram till tvn, buga mig ner och kisa liksom, för att läsa vad står det egentligen att jag ska göra, för det är pyttesmått liksom. Och då är jag ju inte liksom, jag har ju glasögon i och för sig, men jag har dem ju på mig när jag spelar, så jag tycker inte att det ska vara så svårt. Men det är lite sådana där som man liksom bara undrar, hur tänkte ni här?
Ja, hur tänkte ni här? Hur tänkte du, Aron, när vi sa att vi skulle spela in klockan 3? Så dyker du upp nu, direkt från Twitch.
Nu hörs det dåligt här. Hej!
Hej!
Jo då. Nej, men jag var ju klar där, men ja, jag vet inte vad jag tänkte. Jag satt väl fast i streamen, den var precis på väg att bli klar. Och klar blev den, men mer om det sen kanske. Jag sitter ju här och bara nickar när Jules snackar om den lilla texten och tänker att det är ju såklart att det är en liten text när allting har pekat på att PC-versionen var det som skulle bli klart fort som 17. Sen om det har att göra med avtal med den ena och andra, liksom Nvidia, eller om det prio på marknad på Microsoft-sidan eller konsol-sidan. Alltså det är ju uppenbart liksom. Jag vet inte. Det är ju en PC-bild som där portningen inte har blivit klar. Tycker jag. Jag vet inte hur mycket ni har snackat om det där, men det är klart
vi
att
har snackat
det
väldigt mycket om tekniken just innan du kom.
Det är nog egentligen det enda vi har pratat om.
Ja, precis. Tekniska felaktigheter.
Ja, alltså soppan i sig. Jag kan säga, som har alltså du tog ju koden vi fick från Bandai till Xbox, och så fick vi också en kod för Stadia-versionen som jag har spelat det på. Och på Stadia har det ju flytit på ganska bra. Och varför jag inte säger
att du har ju varit lite skadeglad över det, om man säger så.
Ja, men ja, Och det har ju varit tacksamt också, just för att liksom, när folk började ladda hem det där spelet, alltså förra veckan, och när du, och det var 100, över 100 gigabyte skulle laddas hem, ja men då löser jag in koden på Stadia och sen startar jag spelet. Alltså det är så tacksamt. Såklart, så det är en fördel, men nej, men utöver det så verkar den här flyter på, ja, den har flyttat på bra. Däremot så har jag stött på buggar, såklart. Inga sådana fantastiska buggar som du stötte på.
Snoppbuggen. Den här,
när snoppen hänger utanför. Jag har också sett fantastiska buggar när folk kör bil. Och sen när de kommer upp i en viss hastighet så plötsligt så sätter sig människor, eller så sätter sig karaktären utan byxor uppe på biltaket. Och så ser det ut som att de sitter och streakar liksom inom stan. Men det sker bara över några sekunder tillbaka. Det finns massa roliga buggar såklart. Det är inte ett färdigt spel. Jag kan bara sitta och hålla med om det. Men det har ju ni snackat om.
Yes. Det har ju varit...
Det är ju tråkigt. Alltså. Så är det ju. Sen har man ju själv lagt ut ganska mycket pengar på det. Och så. Men så känner jag ändå någonstans här att de har skjutit upp det typ 8 gånger. Och jag har lagt väldigt mycket pengar på det. Men jag känner någonstans det kan ändå vara lite värda. Och så ser ni bara till nu och ta det lugnt. Jobba inte ihjäl er för det första. Nu finns det i alla fall en liksom version som man kan ta sig igenom om man orkar, bara för att se storyn och så vidare. Men det kommer bli bra. Jag vet att The Witcher 3 var också så här kämpigt i början. Det fanns mycket liksom buggar och missar. Men sen satt de och uppdaterade spelet i 3 år och gav gratis content och bara ville liksom spela basen väl. Så min förhoppning är nu i alla fall att CD Projekt Red kommer göra något liknande med just Cyberpunk. Så jag tror inte
så du kan spela och ha kul om 4 år.
Exakt. Om 4 år, om jag lever då och kan spela det, det kommer vara fantastiskt. Men jag känner bara så här, ta det lugnt, det blir bra. Det finns en jättehäftig grund här att gå utifrån. Så det är liksom min uppfattning just nu. Men för tillfället så blir det att lägga på is. Och det blir tyvärr ingen GOTY-lista på det här som det är i dagens läge. Eller inte för mig i alla fall.
Nej, inte för mig heller.
Ja, jag känner tvärtom. Jag känner, vad fasen släppte ni det för? Varför släppte ni det för? Svälj hellre stoltheten och säg att nej, vet ni vad? Det här är vansinne, vi kan inte släppa. Alltså förhandsbokningarna hade ju, som jag tolkade det, de hade ju över 8 miljoner förhandsbokningar inför release. De hade inte behövt släppa det här till julhandeln. Alltså de hade sålt skitbra oavsett. Ge det ett till år liksom. Gör som Halo, skjut upp det till hösten nästa år. Bara deal with it. Eller låt det vara PC-exklusivt och låt folk bli hypade över att de är ännu mer. Jag tänker att det är så här, jag fattar inte varför de släppte.
Nej, jag tror vi håller med varandra här.
Ja. Märkligt. Men spelet i sig, har ni hunnit prata om det liksom? För att trots buggar och grejer så är det ju... Det är ju inte... Problemet stannar ju inte där.
Jag har pratat om hur svårt det har varit för mig att spela ett no-kill run. Så just det har vi gått in på. Men jag vet inte om du har något att säga om hur du har spelat det. Just med den tekniska aspekten. Vi har pratat lite om perks och där. Och det var jag lite kritisk mot hur det har funkat med... crafting och sånt där.
Ja, men är du klar nu?
Jag har spelat ut det. Jag är inte klar, men jag har spelat slutet.
Och det är väl klart han har gjort det. Arne, vad trodde du?
Ja, det är klart. Jag vet, jag är inte ett dugg förvånad. Men det jag vill veta är ju då, känner du att nu när du är klar med kampanjen, känns det som att det är öppet mål och bara njuta och fortsätta utveckla sidequests och liksom...
Ja, det...
Eller är det ett finish som det känns som att det är väldigt så här punkt?
Alltså du menar du storymässigt eller menar du för mig?
Ja.
Storymässigt så är det ju så att det finns ett slut och du kan inte fortsätta spela efter det slutet utan du blir tagen tillbaka till en tidigare save point.
Okej, så det är en sån variant?
Ja, precis. Och jag kan ju bara nämna lite kort utan att spoila att jag var väl inte nöjd med slutet. Jag har spelat 3 av 6 slut som finns.
Oj! Och fortfarande inte nöjd?
Nej, de var ganska lika kände jag. Och del av min kritik är väl att, och det här går på ett lite större ämne, att jag tycker egentligen inte att det här är ett rollspel, för att det följer inte riktigt
exakt
normerna för rollspel. Dels är V är väldigt statiskt som karaktär, det spelar ingen roll hur du spelar V, det här har ju du pratat och jag pratat väldigt mycket om i chatten. Så är V liksom en, har en liksom bestämd personlighet som inte du kan påverka. Du kommer att vara snäll och empatisk hur den spelar V mellanåt, mellan cutscenerna. Det är liksom valen du gör påverkar inte slutet. Alltså du kan, när du väl kommer till slutet, då kan du göra val som påverkar vilken ending du får. Men ingenting du har någonsin gjort tidigare påverkar vilken ending du får. Och det är ju också liksom, jag upplever att mycket av det du gör har inga riktiga konsekvenser i världen. Det är väl det som jag ser som definierar ett rollspel. I alla fall om man går tillbaka till liksom penna-papper-arketypen, liksom att du gör saker.
Eller The Witcher 3.
Ja, nej men precis. Du gör saker, detta får konsekvenser, folk lämnar dig i ditt party för att de blir sura. Här finns det ju inget party, så den funktionen finns ju inte, men jag kan sakna den lite grann för att det gör spelet väldigt platt, det gör världsbygget väldigt, väldigt platt. Särskilt som de har slängt in mycket sådana konstiga saker som sexism och grejer. Och jag förstår att det ska vara en dystopisk och mörk värld, men när de aldrig kommenterar på det, när man aldrig får se liksom konsekvenserna för någon, när du gör jättetaskiga val och dåliga beslut och detta aldrig leder någonstans, då blir det ju väldigt, väldigt platt och grunt spel på något sätt.
Alltså, ja, kan vi snacka om det? Vi kommer ju till det här satirmisslyckade försöket, men jag tänker också jag har ju velat spela en vi som ska vara kallblodig, tokig, galen mördare. Och det är ju, som du är inne på där tidigare, det är helt omöjligt när min vi är superempatisk och liksom trånande och liksom längtande i vissa lägen, i vissa dialogval. Hur jag än försöker hoppas på att vara en otrevlig, kallblodig sate, så det bara går inte. Alltså det går inte att vara det. Om jag försöker skjuta nyckelkaraktärer, det är bara att glömma. Nej, du ska ta den här vägen och ingen annan väg. Liksom. Du får inte försöka forma din egen värld. Och går jag loss i världen, alltså nej. Jag hade ett moment som kändes riktigt bra, men det var så far in between, där jag var instängd på ett ställe som det uppenbart var tänkt att jag skulle stälta mig in på, alternativt hacka mig in på, alternativt hitta liksom, hämta typ ett keycard för att kunna ta mig förbi. Och där råkade jag hamna av en ren slump. Jag råkade springa förbi någon person som triggade att alla ville mörda mig. Och då var jag livrädd och så försökte jag starta om. Och då var checkpointen, då startade jag med min checkpoint. Bokstavligt talat, efter att jag hade sprungit förbi den här personen. Så att jag startade varje gång efter att jag varit nedskjuten med att alla var triggade och riktade vapnen mot mig. Så då, istället för att springa bort därifrån, så sprang jag in och längst in. Och så hittade jag den här liksom triggern som skulle ta mig vidare i storyn. Och väl efter det, då sitter jag fast här inne, som instängd i ett hörn, och så fort jag går ut genom dörren, då är det en massa galningar där. Och den första jag tar ut hade någon form av katana. Och då är jag ensam i en korridor, och utanför korridoren så är det en massa fiender. Och då kände jag så här, okej, nu har jag en katana, nu ska jag ut, no more stealth, nu bara gör slarvsylt av allt. Och där fick jag den här känslan av att okej, det här är jag som har skapat min lilla upplevelse. Det här är jag som har gjort mina val. Nu är jag här och det är klart att jag gjorde köttfärs av allt och alla liksom. Och det var fantastiskt. Men sen så fort jag kommer ut där och träffar en karaktär och snackar. Alltså det är som att nu är någon som ringer in och frågar Olle. Jag är så snäll och empatisk. Och det är så nej, och det rimmar inte ens med någon form av psykopat.
Nej, man blir helt schizofren liksom.
Ja, det blir helt galet. Och jag vill inte bli kär i de karaktärerna som spelet uppenbarligen vill att jag ska bli kär i. Jag vet inte vad det är alltså. Och ute i världen så är det dött, som du är inne på. Jag tycker det är supertråkigt, för trots buggarna så är det ju så många andra designval som bara så här. Jaha, om det inte hade varit buggigt, vad hade det varit då för något?
Nej, men
det känns väldigt linjärt.
Ja, väldigt, väldigt linjärt. Och det blir uppenbart också i slutet. Att, nej, men det, även om, som jag säger, även om det är sex olika slut, så är de ganska lika. Också jag blev besviken på att din bakgrund inte påverkar, för de har ju sålt den spelet så himla mycket med det här att du kan vara corp, och du kan vara liksom, och visst, du har jättemycket val i konversationer som du kan som har liksom din logga på. Jag var ju corpo, så att då hade jag väldigt mycket det jag kunde ha särskilt insikt i saker för att jag var corpo. Men det är aldrig någonsin någon som reagerar. Man tycker att folk ska bli lite så här, när du visar corpo-kännande för någon som inte är corpo, borde de ju vara lite så här, aha, din jävel, liksom, din kapitalist, liksom. Men det är ingen som någonsin reagerar. Och jag hade liksom gått in, jag har ju gått och kärat ner mig i Judy i det här spelet och förföljt hennes romans liksom. Jag hade ju väntat mig att det skulle vara lite motstånd där, men det var liksom nej, det nämndes
hon
aldrig.
Hon hatar ju Corpus.
Ja. Nej, men det var liksom
spoiler.
Det var
men det spelar väl
så att jag var väldigt besviken på det, för jag hade sett så himla mycket, alltså jag går ju in i de här spelen med så mycket förhoppning om att få rollspela. Och när spelet förnekar mig det, då känner jag mig lite lurad faktiskt. Så att det är väl lite den känslan det har gett. Och sen så, alltså, ja, vi ska inte spoila någonting med storyn, men som jag var inne på lite när vi började prata här, Douglas, att ibland undrar man liksom vem som har skrivit det här, för dialogen är så himla hormonstinn, och det är som att en så här 14-årig kille som har lämnat sitt pojkrum än har skrivit dialogen, särskilt till Kino. Jag har verkligen suttit och haft så här ångestspasmer när Kino har sagt saker ibland, så att man bara, men snälla någon, jag kan inte förstå att du har sagt de här liksom replikerna med ett straight face, för att det här är så over the top, och det är så mycket liksom, det är C-ordet och D-ordet och alla möjliga liksom som bara slängs vilt. Jag vet inte hur många gånger jag blivit kallad för kant i det här spelet för att jag spelat en kvinnlig karaktär, och jag har stött mig på det varenda gång liksom. För att det är ordet så jävla laddat liksom.
Jag undrar ju också hur det spelades. Jag vet ju att han har haft på sig bjällror och liksom mocap suits och grejer. Man har ju sett behind the scenes liksom. Men hans karaktär, alltså sättet han pratar på, alltså leveransen av hans repliker är, det känns som att han, det känns som att de levereras av en karaktär i spelet som sitter ner och grubblar, men förstår, det känns som att typ hälften av det han säger hade sett och känts naturligt om han hade suttit ner och grubblat för sig själv i något jäkla hörn. På dasset typ. Men han levererar ju det här när han är uppe och står och försöker liksom vara, du vet, han slutar sig mot någon vägg eller han är i någon hiss eller han, ja, men du vet, han är på benen. Det är skillnad på att sitta och grubbla för sig själv och att stå och prata till någon. Jag vet inte, det är svårt att förmedla, men det känns verkligen som att det är malplacé. Och jag undrar också om det kan ha att göra med att just författarna inte vet hur de ska skriva Keanu, eller om det har att göra med att han kanske, ja, han kanske inte fick göra en Keanu Reeves-roll.
Ja, jag vet inte.
Och det hans svagheter visar sig liksom. Inget ont om Keanu Reeves, men kanske är det så att han kanske inte är tillräckligt mångfacetterad för att göra den här rockstar-gubben.
Jag tror mest att det är manuset som brister. Å andra sidan ska jag säga så att några av mina favoritspelet scener i spelet har varit med Johnny, och de kommer senare i storylinen som är riktigt så här gripande och fina.
Oj,
så att det finns liksom briljanta moments i det här också. Så att det är därför jag känner mig så himla kluven, för vissa saker är verkligen top-notch och andra saker är bara så här, nej men cringe McKinney liksom. Alltså det är...
Vad var det du sa att han hade sagt? I have a huge
cock. Ja, precis. På något ställe så säger han någonting om sin jättestora kuk, och då höll jag bara på att dö av skam. Det var verkligen...
Alltså, i vilken kontext säger en karaktär något sånt?
Det kommer lite, man får lite, jag kan inte spoila här, men man får lite options senare där det kommer into play, kan man säga.
Men jösses, Amalia.
Så att det kommer väl inte helt ur det blå, men det kändes ändå som att det var väldigt så här, alltså det är ingen som pratar så här, eller jag vet inte, det känns, i och för sig så har man ju lite fördomen att så här rocksnubbar är lite vad heter det, ovuxna, vad är ordet, immature,
omogna.
och så kan det väl vara, men det här är ändå liksom så här, de har verkligen dragit till sin spets här, och jag kände kanske alltså med main storyn så kände jag att åtminstone 60% av den så irriterade jag mig på. Jag har haft mer, fått mer utav sidouppdragen som jag har tyckt varit riktigt roliga ibland. Medan sidouppdraget har irriterat mig för att det har varit så himla barnslig dialog och det har, jag har mest suttit och liksom haft skämskudden framför ansiktet för allting som Kino säger. Men sen, det tog en liten vändning där och det blev liksom bättre. Det var fortfarande cringe, men det blev bättre liksom när handlingen ryckte upp sig. Det finns vissa inslag i main storyn som jag tyckte var väldigt irriterande och det liksom ties in med hur det slutade också, som jag tyckte var lite så här synd att de tog den vägen i handlingen. Men ja, vi får gå in på det i våran spoilercast.
Ja. Hur många sidequests? Jag gjorde ju en sidequestline där jag i början på spelet så lär du känna, höll jag på att säga, men man får åka med en speciell AI-taxi.
Mm.
Jag tror att den heter Valerian eller Valor.
Delamain heter de.
De uppdragen. Delamain, ja, taxi.
De har gjort, det är de som jag, ett av de uppdragen som jag tyckte var helt briljant.
Ja, det var supermysigt.
Det var jättebra. Alltså. Det är ju,
man får åka runt och så är det den här AI-styrda taxibolaget, den här firman One AI to connect them all typ, och så är det blivit massa bilar som har gått rogue, där koden har blivit korrupt, och så åker man runt och ska liksom synka med de här bilarna, så snackar de igen. Vissa av dem är helt galna, vissa är helt dumma i huvudet, andra är paranoida och rädda. En vill ha sällskap hem för att den är så himla rädd för trafiken. Det är jättegulligt. Och sådana grejer kan jag så här uppskatta såklart. Men ja, återigen, far in between.
Ja, nej, men det är verkligen liksom, det är, antingen så har det verkligen varit jättekast eller så har det varit briljant. Jag liksom, det är inte svårt att hitta något mellanting. Så att det är väldigt splittrad upplevelse. Jag känner att jag säger det time and time again. Någonting som jag däremot vill trycka på har varit riktigt, riktigt bra, förvånansvärt bra, är ju romanserna. Jag har spelat 2 av 4 och båda de har jag tyckt varit otroligt bra. Det görs ju väldigt mycket med att facial animations i det här i spelet är ju helt fantastiska, så att minsta lilla blinkning gör ju att man blir så här varm i kroppen.
Ja,
från Judy. Alltså det tycker jag har varit helt fantastiskt. Lite korta, men det känns som att det här är ju, sånt här är ju alltid gjort lite på undantag i rollspel tyvärr. Och lilla kritiken vi kan ta in där är väl att det känns som att de kvinnliga romanserna, det är 4 personer man kan bli ihop med i spelet kan vi säga, och 2 kvinnor och 2 män, och det finns en för varje sexualitet. Och det känns som att de manliga karaktärerna är satta på undantag. Det känns som att det är tydligt att de har lagt krutet på de 2 kvinnorna för att de förväntar sig en manlig spelarbas. För att de 2 männen hittar du i siduppdrag väldigt sent i spelet. Vilket gör att tiden med dem blir ännu kortare än med de kvinnliga karaktärerna. Men ändå det jag spelade med dem tyckte jag var, när man väl kom till dem så var det väldigt bra liksom, gjort.
Kändes dialogvalen empatiska? Spelade du som den manliga eller kvinnliga Vi?
Jag har spelat som den kvinnliga Vi. Så att jag har ju testat den som man kan göra som heterosexuell, bisexuell kvinna och den som man kan göra som en lesbisk kvinna då, med Judy. Och så finns det en annan manlig karaktär då, som man kan bli. Och sen,
man skulle vilja, det går ju alltså att ändra de här grejerna in-game, eller hur? När man har kommit en bit.
Ändra vad då?
Customize om sin karaktär.
Nej, det kan man aldrig göra. Du är fast. Ja,
va?
Det är också jättetråkigt. Du är körd.
Alltså, vad är det för påhitt? Vem har sagt att man kan göra det?
Det vet jag inte, men det kan du aldrig göra. Det går inte. Du är fast med precis alla val du gjorde i början. Det finns ingenting du kan ändra förutom någon tatuering. Liksom, på.
Är det ett skämt? Nej. Vad är det för punkt?
Nej, och det är också en av mina många invändningar mot detta spel. Att jag la ju kanske 10 av mina första timmar i det här spelet i character creator, och sen får jag aldrig se min karaktär. Det var i slutet, alltså alldeles i slutet, sista liksom timmen, då fick jag se min karaktär utifrån lite grann, because of reasons. Och bara, åh, vilken snygg karaktär jag har gjort. Men det var ju först nu jag fick se henne.
Alltså, det är inte sant. Jag trodde att jag kunde ändra.
Nej, det kan du inte. Du
alltså,
du är körd.
Det är kört.
Jag vill ju ha manliga romanser. Jag vill, fasen, det är så jävla.
Nej, då måste du börja om och spela en manlig karaktär.
Alltså, släpp mig.
Måste du tyvärr göra. Och så har du har ju bara ett val också om du vill är man och vill dejta män liksom. Mm. Så är det ju för alla, är du liksom man och hetero så har du bara ett kvinnligt val liksom. Ja. Va?
Vadå, du har bara ett val och kan dejta?
Ja, va? Nej men om är du bisexuell har du två. Oavsett ja, vilket kön du är. Men är du hetero ja. Så har du bara ett val. Ja.
Ja, ja. Alltså, vad är det här för resa? Ja, okej. Okay. Jag är ju nyfiken på om det är så att det kommer att dyka upp någon form av skolgårdssnack där alla har väldigt olika upplevelser. Det låter inte som att det är möjligt. Nej. Alltså.
Jag tyckte också att det var spännande. Jag har ju testat att spela lite som en manlig karaktär också. Att det är så mycket snoppmodifikationer du kan göra, men du ser aldrig din snopp förutom om du råkar ut för den här snoppbuggen som visar din snopp hela tiden. Men i de här kärleksscenerna som jag tyckte var väldigt bra gjorda, du ser inte könsorganen i dem. Så man bara, varför har vi ens lagt tid på det här men inte sen var med?
Du ser alltså.
Så det är liksom så här. Ja.
Vi får fortfarande hoppas på att de patchar in en 3D-persons kamera.
Ja.
Men apropå könsorgan, ska vi snacka om satirförsöket här? Vad försöker de ens med? Eller tänkte du på något annat?
Ja, det är könsorgan liksom rent generellt, så får du ju se väldigt mycket kvinnliga kön i spelet. Du får aldrig se ett manligt kön.
Oh ja.
Du är verkligen helnäckad kvinnokön, och vid ett tillfälle så är det right in your face liksom. Du kan inte välja att inte se det här. Däremot så lyser snopparna med sin frånvaro.
Ja, men de finns i form av dildos och i form av dick-referenser. Väldigt mycket balls cojones.
Ja, det var ju väldigt mycket där innan patchen kom, så var det ju dildos överallt. Jag tror jag nämnde det i chatten, liksom, att jag var väldigt förvånad över. Jag tror jag hade plockat upp 10 dildos i min första timme liksom, från gatan, och sen kunde jag sälja dem. Jag visste inte vad jag var mer förvånad över, att jag kunde hitta dem på gatan eller att någon ville köpa dem av mig.
Nej, jag tycker att det är frustrerande, och överallt i mina flöden idag så ser jag den här korta snutten på 10 sekunders trailern eller 5 sekunders trailern, och det är pang, det är snabba bilar, det är en trånande sensuell blick från Judy, snabbt klipp, och sen så är det liksom Night City. Det är så, och konstant när jag spelar så blir jag påmind om att alltså det är så jäkla. Det är så fel alltså. Det är så jäkla fel representerat. Det känns så jäkla knasigt. Och när du säger att det finns några fina moments, så föreställer jag mig att det kanske inte riktigt behandlar de här områdena, utan att det är så här väldigt välskrivna, klassiska CD Projekt Red-stämplade, bra liksom manusgrejer. För att när vi tittar på världen här, du och jag, vi har ju gjort ett litet dokument över alla billboards. Ja. Alltså det finns ju de som hävdar att det här är en satir. Att det här är ett sätt att porträttera, så här hade det kunnat blivit i vårt samhälle. Och jag menar, personligen så känner jag att när jag ser satir, det var någon som la upp en fantastisk grej som verkligen är satir. Jag tror att det var i Svamprikets lilla chattkanal. Vi har ju en kanal där vi snackar om det här också på vår Discord. Men jag tror att det var någon som la upp det där, en bild på en papperskorg, alltså en trashcan utomhus. Med en skylt ovanför, där det stod så här typ: "Please don't throw babies or infants here." Och det säger jag som satir.
Ja, det är ju en tillskruvad version av verkligheten, satir. Ja.
Exakt.
Inte bara en förlängning av den.
Det här andra. Nej, exakt. Det här andra är ju bara liksom, alltså den sexualiseringen och objektifieringen av kvinnokroppen som är i det här spelet överallt, konstant. Jag kommer ihåg att jag hamnade, väldigt många som var väldigt förbannade när jag pratade om trailern för 2 år sedan, där man i första, ett väldigt tidigt uppdrag i spelet, går in och ska hämta data ifrån en kvinna som ligger naken i ett badkar fullt av is, med en man som ligger naken i samma badkar, och mannen har ju lämpligt nog ett par kalsonger, men hon är spritt språngande naken, och henne ska man lyfta upp och ha liksom brösten svajandes framför näsan
i 10 minuter.
But why?
Ja, nej, men för att älska dildos i det här spelet så är man väldigt rädd för snoppar, känns det som. Däremot gungande bröst och bara rumpor och liksom kvinnokön, det får man se liksom i par 10 minut. Alltså det går ju inte att gå en meter i det här spelet utan att stöta på en översexualiserad reklam av en kvinna. Alltså vi sammanställde ju som sagt i vårt dokument, och då är det ju överväldigande. Visst, det finns någon reklamaffisch på en mans bara bringa, men det är liksom försvinnande få i jämförelse med de riktigt grova sexualiserade kvinnor.
Ja, men det vill säga stora baksidor på kvinnorumpa, naken sådan, med en orm som slingrar sig upp mellan benen liksom. Och så heter den Wide Open, det är något jäkla event. Vem fasen orkar, eller den som, det är grejen så här, vissa av de här grejerna går inte ens att beskriva, utan det är sånt du hittar om du börjar surfa på porr. Alltså, förlåt om jag rantar, jag bara tycker att det känns så fruktansvärt, det är en otroligt dålig fingertoppkänsla vad gäller satir av de här områdena.
Jag kan ju förstå tanken lite grann, för så här ser det ju ofta ut i cyberpunk-skildringar, att man vill visa en dystopisk framtida värld där saker inte okej, men grejen är att du måste ju, för att det ska gå hem måste du ju problematisera det också, du måste ju visa på varför det är fel, du måste visa på konsekvenserna denna värld får på människorna, men det är ju aldrig någonsin, all den här sexistiska reklamen är ju aldrig någonsin kommenterad, du ser aldrig en kvinnlig karaktär lida av det, eller som den här transfobiska affischen Mix It Up, liksom. Du ser ju aldrig någon transperson, alltså det kommer ju aldrig någon positiv representation som överväger den liksom negativa objektifieringen och stereotypiseringen av det. Och det är där det fallerar, och det är det som liksom återkommer med att jag kallar liksom världen platt, att det finns inget djup i det, det är bara liksom en affisch, det är bara en tapet liksom, en kuliss heter det, men det finns inte så mycket innehåll, det känns som att de har bara velat vara edgy, de har bara sett cyberpunk och tänkt att det här är edgy, de har inte riktigt förstått att cyberpunk är ju en kritik mot samhället. Det är ju inte någonting som ska liksom lyfta det vi redan har och göra det coolt. Liksom. Och det är lite så det är där det faller liksom, när de bara visar upp de här översexualiserade affischerna liksom, och aldrig ifrågasätter dem. Då blir det ju bara en cementering av redan svårt. Existerande normer, vilket är jätte tråkigt. Och jag känner mig ju ganska attackerad av de här transfobiska affischerna, alltså, för den är ju liksom överallt. Jag har mått ganska dåligt över den. Jag tycker att den är hemsk, och att behöva se den hela tiden känns ju som en så här liksom smocka i ansiktet hela tiden. Jag var nog irriterad liksom bara i character creator när ditt pronomen styrs av din röst, vilket jag tycker är så jäkla dåligt val där liksom. De har ju konstant visat på en omedvetenhet om de här frågorna liksom, för det är ju som transperson, alltså ditt kön är ju ändå aldrig någon som ser, men folk tar ju ofta fel pronomen på grund av din röst liksom, så att det ska vara knutet till det blir ju jättefel, så att det betyder att du det har ju ingenting med det att göra. Nej, det är bara konstigt. Jag vet inte hur de har gjort valen här taget.
Ja, det är definitivt en miss, och jag kan förstå att folk hänvisar till att det här är ju så originalmaterialet ser ut. Ja, det finns väl en anledning till att jag inte har varit någon fan eller sökt mig till originalmaterialet heller, om det är så att det är referensen. Jag menar, jag köper att, vad heter författaren? Mike Pondsmith? Stämmer det?
Det har jag ingen koll på tyvärr.
Nej, jag tror att det är författaren, det kan tålas en ninja-googling för att korrigera det sen, men författaren till Cyberpunk 2020 eller vad det nu heter, 2022, 2017, whatever. Ja, det är bara, alltså, även om det är anknutet till originalmaterialet så är det fortfarande ett spel som, i och för sig, det är väl ett licensspel. De är kanske tvungna att förhålla sig till sådana typer av porträtt och grejer. Men det som du är inne på, oavsett hur mycket knutet är till originalmaterialet eller hur mycket det ska försöka framstå som en satir, så lyckas det ju inte problematisera för fem öre. Det var någon karaktär, någon NPC-dialog jag såg mellan två kvinnor, där den ena ger en tydlig bild av att vara en transkvinna, och det var så svårt att tolka in vad de ville säga där. Jag tror att vad är det hon säger liksom? Ja, men livet är svårt för oss kvinnor. Det är skitjobbigt. Och då svarar den andra kvinnan typ, ja, men vad är det hon säger? Ja, men det säger du nu, ja. Jag har varit kvinna hela mitt liv. Är du med? Det blir så här, det blir en konstig, vad är det du försöker säga med det här, du som har författat den här dialogen?
Ja, och så sen också så här, de har, oj då, vad var det där?
Ja, jag vet inte. Mario-kungen.
Ja, men de har ju liksom gjort något försök. Liksom, det dyker ju upp någon queer-karaktär. Jag menar, Judy är queer. Mm. I någon scen med Johnny så går han förbi två män som hånglar på en trappa. Det känns som att de har slängt in lite sådana här saker med högerarmen och tänkt att nu har vi gjort vårt check in the box. Liksom. Nu har vi gjort det. Men sen plötsligt så stöter du på en liksom karaktär som är öppet homosexuell, som visar sig vara pedofil, och man bara, det här är ju det typ värsta ni kunde göra, för det är ju liksom en av de största stereotyper som finns om homosexuella män, att de skulle vara pedofiler, så nu blev det ju jättefel när ni har så få representationer av dem, varför gör ni så här? Nej, det övergår förståndet liksom, hur de har det känns som att det är gjort med vänsterhanden väldigt mycket, såna här saker. Man bara, ja, nej men nu har vi haft representation, och man bara, fast det är inte representation att göra en nidbild av en transperson. Och liksom sen förlöjligan, då har ni måste ju ha, alltså det är klart att man kan visa på det här, men då måste man ju säga att det är någonting fel med den här bilden, och sen väga upp det med en positiv bild av en trans eller queer person liksom. Men det har de ju inte riktigt lyckats med.
Nej, jag saknar ju allt tolkningsföreträde när det kommer till de här delarna. Jag kan bara känna att jag har sett den här typen av porträtt inom populärkultur och inte minst spel så länge, så att det kan vara som att om det är någon som säger, men nu blir det för många Call of Duty. Mm. Om det är folk som tröttnar på det, men för mig så jag tröttnar på de här porträtten. Mm. Alltså, long gone liksom.
Det känns ju som att de har använt cyberpunk-genen som en ursäkt för att få visa, för att få objektifiera kvinnor och ha en massa transfobi och sen bara säga, ja, men det är så världen är. Ja. Och det känns väldigt, väldigt trött.
Och för att vara en värld där det finns så många olika typer av människor, så är det så trist att inte jag får inte utforma min egen kropp. Jag får inte bestämma hur jag ska se ut, hur lång eller smal eller bred eller kort jag vill vara. Det är min egen karaktär. Och de karaktärerna som är tänkta att vara mina föremål för relationer. Alltså det är så... Hello Beautiful America. Var vi inte förbi det här på 90-talet? På något sätt. Jag menar, vart är variationen? Och det är, kvinnorna kan ju glömma den variationen, känns det som. Utan det handlar ju som vanligt oftast om...
Du kan ju ändra din bröststorlek och dina bröstvårtor som kvinna. Kvinnlig karaktär.
Ja. Jo, på din egen karaktär. Men jag pratar också om de du interagerar med i världen.
Jag var sarkastisk där också.
Och vad man försöker säga där. Ja, förlåt.
Jag tycker inte att det räcker lite. Alltså, jag skulle hellre ha tagit att jag kunde ändra min kroppsstorlek och spela en tjock karaktär än att spela välja bröststorlek. Det tycker jag är verkligen så här underprioriterat när jag gör en karaktär. Liksom. Det är lite kul i 2 sekunder. Men sen så skulle jag faktiskt hellre vilja göra olika kroppar, olika längder och så.
Ja. En annan grej som nu kommer rantsen här en efter en. Det här har ju inte med representation att göra. Jag tror att det är ingen som är förvånad av varför kanske vi två sitter och känner så här. Jag är nyfiken, Douglas, har du hunnit komma så långt? Du valde ju att stoppa liksom ganska tidigt. Har du hunnit komma någon vart in i spelet så att du själv har liksom kommit förbi vissa delar? Man vill ju inte spoila någonting.
Nej, precis. Nej, jag är bara 3 timmar in. Men jag tänker också mycket på det att det finns lite val. För att vara så stort så är det väldigt begränsat. Mm. Just som du var inne på med character creation, där reagerar man direkt på liksom, ja, det så var det svårt. Jag ville ändå se ganska normal ut. Jag ville till exempel ha typ blont hår och sånt, men det var jättesvårt att bara ha det. Och sen var det svårt, som sagt, med kropps liksom byggnad och så. Det var ändå kul som med tatueringar och sådär. Där tycker jag ändå de har lyckats rätt bra. Och skägget ser väldigt verkligt ut för män. Så just dels det. Men också sen valde jag att vara nomad. Men sen var det ju basically bara ett uppdrag i början på en timme. Och sen så kändes det som att man kom in på liksom en järnvägsräls där, där det fanns en förutbestämd bana. Och att man skulle liksom träffa Jackie och sen börja göra uppdrag med honom. Och sen var det liksom inte så mycket mer. Jag vet inte hur det är sen. Men första 3 timmarna så fick man verkligen bara den bilden av att jaha, så min bakgrund spelar inte så jättestor roll, för alla andra kommer ju också få den här cutscenen. Jag hade verkligen hoppats att det var mer banor. Lite grann som, jag vet, Jules tog upp förut med Dragon Age Origins och sånt där. Att då är det ju helt beroende på liksom vilken ras och
ja, du kunde ju inte få vissa slut om du hade spelat dvärg liksom. Så att,
exakt, exakt. Och helt olika inledningar liksom, och sen utvecklas historierna helt annorlunda beroende på det. Så där tycker jag man missar ganska mycket just i den här öppna stora världen som de vill få det till att vara till. Men jag känner mig betydligt mer fri än så pass stängd värld som Valhalla eller liksom Phoenix Immortals var ju mycket mer också liksom så här, gör vad du vill, det blir kul typ, och för att inte tala om World of Warcraft som verkligen är liksom den ultimata så här, du får göra precis som du vill upplevelsen. Så där tycker jag att missat mycket alltså. Antingen så tycker jag att man går all out RPG, eller så hade de behöver fokusera mer på att köra mer linjärt och bara sagt att det här är inget RPG, det här är
en shoot 'em up,
ett action, ja, ett action rollspel.
Alltså det är lite som typ, liksom. Vi snackade om i när jag och Ida och CEO snackade senaste avsnittet om liksom best RPG of 2020 och det var Final Fantasy 7. Då tänkte jag så här, ja, men varför är inte Assassin's Creed Valhalla med här? Vad i nutiden gör att Assassin's Creed Valhalla inte är lika mycket RPG som det väldigt då linjära storyn i Final Fantasy 7? Och varför skulle då Assassin's Creed Valhalla inte vara ett lika kategoriserat rollspel, RPG, alltså RPG som då Cyberpunk till exempel kommer att vara nästa år? Jag tycker inte att det här känns precis som ni är inne på, det här är inte... Nej. Jag tänker inte att det här är ett RPG. Nej. Det har RPG-inslag.
Ja, verkligen. Det är ett FPS med RPG-inslag. Och så har de försökt klämma in lite smygande som inte riktigt fungerar.
Ja, jag har ju insett i dagarna nu också när jag går tillbaka till Valhalla. Jag måste bara flika in där för att jag och Jules har diskuterat lite på sidan och sånt där. Men jag har insett vad det är. Och det är ju den ultimata blandningen mellan Assassin's Creed, The Witcher 3 och Dragon Age Inquisition, och det gör mig så jävla glad att tänka på, så att jag vill bara gå tillbaka och spela nu. Det var bara det jag skulle flika in. Nu måste vi sluta köta Valhalla, känner, för det är det enda vi tar upp i alla avsnitt.
Jag vet, jag har verkligen fått hålla mig i tand för tunga här för att inte nämna Valhalla. Jag har varit på vippen så många gånger, så jag är så glad att det var du som gjorde det före mig, Douglas.
Yay.
Men jag har också fått lite så här saknadskänslor då och då. Jag bara, jag skulle vilja spela Valhalla igen.
Ja. Så likadant att så här, man går tillbaka och det är ett spel som funkar klockrent. Ja. Liksom och sådär. Så man tänker att, va, kan spel fungera? Ah, skitsamma, nu måste vi släppa det. Aron, du hade något på gång där.
Nej, men det var egentligen bara det att jag försöker också så här runda av Cyberpunk mest för att vi ska hålla ner tiden också någorlunda, men alltså, jag vill ju fortsätta spela Cyberpunk. Det här är ju då problemet. Det känns ju att det finns så otroligt mycket kvalitet där bakom. Och jag vill ju spela igenom den här storyn. Men det kräver lite att... alltså det tar lite väl hårt på en att sitta och spotta och fräsa över allt skit som jag stör mig på när jag spelar igenom. Verkligen. Det är som när jag spelar Nier Automata och sitter och spottar och fräser över att kameran så fort jag börjar springa zoomar in på 2B's underkläder liksom bakifrån. Och bara så här, but why? Bara låt mig njuta av dig istället på något sätt. Och jag är säker på att det finns jättemånga där ute som lyckas ta sig förbi buggar och problem och eventuella designproblem och känner att det här är my type of game, liksom verkligen någonting för dem och älskar allt som händer och storyn är perfekt. Jag är såklart uppenbart besviken över att jag inte kunde vara allt det jag hade hoppats på att kunna vara i Night City. Men och bilkörningen, ja, jag har precis börjat vänja mig vid den efter en 8-9 timmar.
Ja, det känns det är som att man har inkörningsperioder efter att ha kört.
Alltså, vad
jag tror att jag kör ju mycket.
Jag tror att de flesta jag har jag dödat i trafik.
Alltså, det är många som wastas, så är det ju. Så är det ju. Men det som stör mig är ju återigen bara den, jag vill underrunda av att jag tror att jag hade... För mig kommer det nog inte spela någon roll hur mycket de fixar buggar och grejer. Och som sagt, Stadia har aldrig kraschat, utan det har varit de här mer knasiga små grejerna. Liksom. Men just nu känns det som att den storyn jag spelar igenom och de här highs och lows som Jules har liksom teasat om, det kommer inte vara något mer än det för min del, tror jag. Oavsett om jag spelar det här om ett år. Efter att de har patchat i 100 år. För att någon next-gen-version som kommer att slå ut för PS5 och Series X, Series S och inte minst Stadia då. Den uppdateringen tror jag att vi får vänta åtminstone ett halvår med. För att först ska de ju fokusera på att få Xbox One och PlayStation 4-plattformarna att funka.
Yep.
Och med all rätt, liksom, absolut. Jag är bara orolig för att jag kommer titta tillbaka på det här och känna, varför fortsätter jag liksom? Nu kommer jag spendera, nu känner jag att jag behöver spendera 20 timmar till i det här, 20-30 kanske till och med. Och kommer jag vara nöjd när jag är klar? Jag är osäker. Mm.
Alltså,
men där känner jag... Nej, kör just.
Nej, körde vi det jag berättade dig.
Ja, nej, men jag skulle bara säga att jag känner mig ändå nöjd med mitt beslut av att pausa nu. Mm. Och vänta då kanske på eventuellt, till och med vänta liksom till nästa version. Till kommande konsol, för att då kunna uppleva det på riktigt och liksom fullt med folk på gatorna och sådär. För det måste jag ändå ge ett stort, stort, stort plus för det här spelet på bara mina 3 timmar. Alltså staden när man står på marken och bara kollar upp typ så här mot himlen. Alltså staden är så stor. Och jag gick runt en timme i princip och bara promenera och kolla liksom, och gick runt på övergångsställ och aktade mig för bilar som kör som galningar. Och bara generellt så här att det känns ändå som att man är där på något sätt. Och det tycker jag ändå att de har lyckats med, den här närvarokänslan. Även fast staden kanske är smutsig och sådär på sitt sätt, så är det verkligen sådär mäktigt att uppleva. Och jag har verkligen bara varit i en stadsdel redan. Så jag vet inte hur stor den är heller, men den känns ju helt enorm för tillfället.
Det låter som att PlayStation 4-versionen är bättre än Stadia här, för att jag upplever tvärtom.
Jag med.
Jag måste fasen låna. Ja, det känns som ett tomt skal överallt jag går. Och allting är, jag har inte känt ro att stanna upp för 5 år någon gång.
Inte jag heller. Jag bara, nu rusar jag bara från uppdrag till uppdrag och stannar inte och tittar. Det är alltid, tycker alltid. De pratar ju jättemycket i ett av de här Night City Wire om wow, de hade lagt in liksom tid på staden och att varje liksom del av staden skulle kännas som sitt eget. Jag känner inte det, jag tycker det ser likadant ut överallt. Nej, jag har verkligen inte fått den känslan, fast jag har spenderat jättemycket tid. Jag tycker också att den känns mindre än vad den utlovades. Jag som har kört korset
alltså, jag är så avundsjuk på dig nu, Douglas.
Nej, men jag har ju
känslan
fel.
Du beskriver.
Nej, det har du väl inte.
Nej, men den känslan du är inne på, det är ju precis den känslan som
man ville ha, som man önskade sig.
Ja, men jag kanske, då har jag väl kanske bara spelat för lite om det liksom är. Men jag vet inte vad den generella liksom upplevelsen är från pöbern, så att säga.
Om jag skulle vara du, skulle jag bara ta ut det från PS4 nu och aldrig plocka upp igen och bara
stanna
komma ihåg
i
det, för det fantastiska det var.
Eller hur? Eller hur?
Ja, men det låter helt underbart. Jag kan tänka mig för sig att du kanske, alltså, vet du vad? Nej, jag ska inte säga något mer. Jag ska göra en Douglas. Jag ska fan i mig, fan som jag svär, förlåt. Jag ska nog bara gå runt när jag sätter mig senare ikväll. Och bara gå runt lite och titta lite. Jag tror att det är gången jag har gjort det, så alla NPC:er är helt dumma i huvudet. De har liksom inga egna kommandor, känns det som. Och det är så tråkigt att se det så förutsägbara. Men återigen, med tanke på att många av de här styrs av förmodligen olika protokoll som man inte har någon aning om, så jag är inte ett dugg förvånad om det är väldigt många som får den upplevelsen du beskriver. Men att
det kanske
är minst lika många
som får
det motsatta.
Nej, jag vet inte. Jag bara gick typ längs med gatan, skulle träffa upp en klient på en klubb, såg en tjej med grönt hår stå och röka något grönt, så det var intressant. Såg någon reklam liksom spelas upp på någon tv-skärm. Var någon väderprognos för senaste kvällen, liksom gick runt ett hörn. Solen kom in mellan skyskraporna.
Ja, men det köper jag.
Övergångsstället såg åt mig att stanna i marken. Det var ascoolt, tyckte jag. Varför har man inte så på riktigt? Ja. För det är ju jävligt häftigt och jävligt dyrt och onödigt också. I Sverige också, ber om ursäkt för det. Ja, men sådär. Jag vet inte. Det var
nej, men det kan jag köpa nu när du säger det.
Så här mysig upplevelse att bara promenera. Det blir ju värre när man kör bil, för bilkontrollen är ju bedrövlig. Och sen, jag har inte sprintat än, så det är väl liksom... Jag kanske borde testa det också. Då kanske man hellre tappar liksom verklighets...
Man blir ju lite så när det... För ofta sen när du får fler sidequests så är de ju ofta på andra sidan stan, och då orkar man ju inte köra bilen hela vägen. Det finns ju sådana här busstopp som man kan snabbt transportera sig till en annan del av staden. De har jag använt väldigt mycket just mot det. Slutet när jag blev less på allt bikörande.
Men jag tror att det som jag har fastnat är att när du beskrev det där, så tror jag att jag... För att några gånger har jag klivit ut någon hiss vid någon gränd och liksom gått förbi någon och tittat så här, okej, men här händer det grejer. De här håller på med någonting. Någon sitter och försöker spela någonting på sin mobiltelefon och det blir skitförbannad för att det inte går. Så smyger jag runt och tittar vad det är som är på mobiltelefonen. Det är inget spel som visas på skärmen, utan det är typ en så sms-konversation. Och jag bara, okej. Så stoppar han den bakfickan och så tar han upp från andra bakfickan en tallrik med nudlar. och käkar med pinnar och säger tjena, vad händer liksom. Ja, men du vet, jag, där det kan jag förstå dig, absolut. Jag tror bara att jag har just nu så har det blivit att jag inte ser skogen, liksom, skogen för alla träd kanske. Ja, så att absolut, och jag skulle väl, ja, nej, men okej, det var länge sedan jag kände så under mina timmar. Men det är inte för att förta din upplevelse.
Nej. Jag får ge dig lite mer tid att se om den upplevelsen liksom håller sig kvar.
Jag känner ju, nu ska vi inte nämna det där spelet igen, men jag känner ju lite att det har ju fortfarande, efter snart 200 timmar i det spelet, så har ju fortfarande den wow-känslan.
Assassin's Creed Valhalla?
Ja. Bara för att jämföra, liksom. Ja. Mm. Nu pratar jag inte mer om det.
Ja, det är intressant. Nej, men det är nog inga konstigheter. Alltså, de tar väl alla liksom inspiration från varandra, och jag menar, vad ska man säga? Cyberpunk 2077. Jag är inte övertygad om temat och grejer. Jag ska väl spela igenom det här såklart, för jag vill kunna veta vad vi ska snacka om när vi kör en spoilercast. Och jag hoppas få en balanserad upplevelse vad gäller den här representationen som jag har upplevt hittills, att den blir bättre och bättre, men ja, expect the worst, hope for the best helt enkelt. Där känner jag väl att jag får stanna kanske. Gud, det är så mycket grejer jag har här som jag tänker jag vill ta upp. Musiken i radion. Jag står inte ut. Vad är det för musik?
Det är bara en enda radiostation jag har stött ut med att lyssna på. Det är någon sån här som spelar lite vagt jazz, bluesigt.
Ja, det måste jag hitta. Jag tycker att den känns helt out of touch. Det känns verkligen som att det är så här, några som aldrig någonsin har förstått var liksom submusikkulturen i Kalifornien faktiskt är på väg, och som bara chansar på, kan det vara sån här typ av musik? Jag fattar inte.
Det är ju svensk musik. Det är Refused.
Är det det som kommer att spelas i Kalifornien om 50 år?
Det var ju det
år?
Man lyssnade på 90-talet.
Spelas väl i Kalifornien?
Vi är Refused tonåren på 90-talet. Jag har lite svårt att se det i framtiden.
Säg inte det, 90-talet är tillbaka redan nu.
Ja, i och för sig. Allting kommer ju igen.
Det man kan ge dem, eller det jag kan ge CD Projekt Red, det är ju att 17 vad de har siktat högt. Jösses Amalia, vad de har siktat högt. Alltså. Och det kommer ju också med den här typen av missar, felslag från höger till vänster, upp och ner. Alltså det är som att spela baseball med 22 snubbar, bokstavligt talat, inne i ett växthus liksom. Allting går sönder hela tiden, men någonstans där så finns det väl en väldigt intressant match att titta på.
Det var en fantastisk
liknelse. Det var en jättebra liknelse. Jag kände att du summerade spelet väldigt, väldigt bra.
Det var en home run kan vi säga.
22 snubbar i ett växthus, det är dagens titel.
Ja.
Det var otroligt bra. Ja, nej, men vi får väl som sagt återkomma till det här spelet framöver när vi har samlade intryck, när det har blivit lite patchat, när de har fixat tredjepersonskamera. Åh, gud, herregud, ge oss det. Så kanske det kanske blir någonting till slut ändå.
Ja, men en spoilercast är ett måste. Vi har ju snackat så mycket om det här förbannade spelet hela året. Ja, så att
det är så mycket i handlingen som jag vill packa upp, så att det måste vi definitivt ta. Annars kommer jag göra det själv. Jag måste bara få prata om detta.
Ja. Jul sitter i en och en halv timme och pratar om Assassin's Creed Valhalla.
Minst.
Nej, det blir nog bra, alltså. Bra framöver. Så här, jag har egentligen bara två notiser, blir det nu egentligen i slutändan, när vi kan runda av. Så jag tänkte, Aron, har du någonting att säga om något? Typ Alvas Legacy eller något, kanske?
Ja, jag spelade ju klart Alvas Legacy. Har ni redan snackat om dina... Hade du någonting när du snackade om innan jag kom in här?
Nej, vi har bara pratat cyber. Nej. Så jag tänker att jag rundar av med dem. Cyberpunk. Det är bara små korta grejer, eftersom att vi har haft lite manfall och sånt där idag. Så jag vill spara på det.
Ja. Spännande. Men då får vi höra på det längre fram istället. Jag tänkte, hinner jag berätta lite om Alvas Legacy innan vi rundar av? Ja. Känner ni till Alvas Awakening?
Nej.
Ja, jag hörde en intervju med skaparen i tredje gången Gilts podcast.
Fasen, det borde jag ha lyssnat på. 17 bubblor. Jag har ju inte spelat Alva's Awakening. Jag har förstått att jag tror att det har varit ett Kickstarter-projekt.
Ja.
Under tiden jag babblar på, kan någon av er in, jag googlar bara om det är Mike Pondsmith som är den här författaren till Cyberpunk, så jag inte missar den. Men jag tänker så här, Alva's Legacy är ju uppföljaren som jag också tror är kickstartat. Och den här släpptes nu i år. En liten indie-titel utvecklad av 4 stycken utvecklare på Elden Pixels, som studion heter, svenskbaserad. Och den handlar ju då om den unga kvinnan Zoe, som hamnar, utan att veta varför hon hamnat där, i landet Alva. Och där så får hon på näsan av en elak trollkarsliknande figur. Och sen så ska hon typ komma ihåg vägen hem. Och då är all dialog är på svenska. Det är massa, alltså det är 2D pixelerat, ser ut som ett Super Nintendo-spel. Och det är liksom 16-bits musik, väldigt sådär traditionellt. Och genom hela den här resan så samlar man på sig små uppgraderingar. Hon kan skaffa en dash mot liksom senare in i spelet. Hon kan teleportera, hon kan skydda sig med liksom energiklot. Ja, göra massa olika saker som man förväntar sig. Och det är en del plattformande, en del fightande mot fiender. Väldigt statiska, väldigt simpelt stridssystem. Inte alls liksom avancerat. Det är inget Ori vi snackar om här. Eller Dead Cells för den delen, utan allting är väldigt simpelt. Någonting jag satt och upprepade mig själv med när jag satt och streamade det här. Jag hade ju ett gäng tittare som var inne och tittade, och någonting jag återkom till var ju det här att det känns så otroligt vattentätt, hela hantverket. Det är vattentätt på ett sätt som gör att det skulle kunna funka för de flesta. Alltså det behöver inte vara svårt och snortajt plattformande liksom rakt igenom hela tiden, utan det är bara enkelt, inte svårt. Finns ett schysst tillgänglighetsalternativ som jag valde som innebär att jag startar om i samma kartdel så fort jag dör, istället för att behöva starta om på senaste sparfilen liksom. Och det gjorde jag hela tiden. Så väldigt simpelt. Men ja, Zoe ska runt den här världen och träffa olika karaktärer som hjälper henne på liksom hennes resa genom att besegra de här bossarna. Alltså det, ja, det roliga är väl att det är lite svenska. Alltså det, allting är ju textat på svenska om man inte väljer något annat språk såklart. Och det är lite intressant att få spela ett sånt här spel med en svensk retorik som kommer in. Det är typ mycket så här, en karaktär säger någonting till Zoe, hon tittar tillbaka och så svarar hon: "Jo, tjena." Det där är ju ingenting man har läst någonsin i ett spel, för att det är aldrig någon som har lokaliserat och fått till ett "jo, tjena" eller "hallå, tjena", liksom som att "hallå, yxskaft". Så sådana små nyanser tyckte jag var ganska charmiga ändå. Men alltså, det är kompetent, lite mysigt, lite trallvänlig liksom midi-musik. Konkurrensen är tuff, om man säger så. Konkurrensen är extremt tuff. Skulle det här kommit i en värld där det inte finns så många såna här plattformare, inte så många fighters på 2D, då skulle det sett annorlunda ut. Men jag tror också, precis som det var någon som sa i chatten, att för den som är trött, som inte riktigt vågar sig på såna här 2D-metroidvanias, som inte riktigt vågar sig på den här mer hardcore-fighting än 2D-fighting och dylikt, då, så är det här alldeles lagom. Och det är väl där jag stannar och liksom funderar. Finns det en publik för ett lagom metroidvania, ett lagom 2D-plattformare, ett lagom 2D-fighter? Finns den publiken? Vad tror ni? Eller är det som att det är så här, ja men 2D-fight, 2D-plattformarna, de här metroidvanias, då är det liksom en väldigt inbiten och en stammis publik liksom.
Nej, men jag vet inte, de kanske vill skapa en ny publik och hitta en målgrupp som kanske inte har fångats än. Det kan ju vara en sak. Men hur känner du själv, att tycker att de spänner bågen lite för löst, eller önskar att de vågade lite mer?
Ja, det är det som är grejen. Det känns som att de har så här, ja, vi ska spänna bågen löst. Och med tanke på att vi spänner bågen löst så ska vi ha en pil som väger exakt 0,2 gram för att den ska flyga exakt 7 meter fram och sitta exakt mitt i prick när vi spänner den löst. Så att det är väldigt kompetent utvecklat, det är liksom noll buggar, det är, allting bara sitter där det ska. Jag upptäckte flera gånger när jag satt och spelade att jag sa, alltså nu vore det grymt om jag kunde få en grej som kunde hjälpa mig att göra det här. Och så bokstavligt talat går det 5 sekunder. Och så bara, så får jag precis en sån sak. Och bara, ja, men det var ju väldigt fint ändå att det, liksom, spelet har ett bra tempo och väl avvägt liksom pacing.
Men hur känner du då? Blir det tråkigt eller?
Ja, det är väl det. Att emellanåt så kan jag känna att det är så här, nej men vad händer här liksom? Varför gör jag det här? Eller att det blir på autopilot. Speciellt om man har spelat många av den här typen av spel. Metroidvanias eller 2D-plattformar och fighters liksom. Alltså, ja, det är väl mest det. Men jag tänker ju ofta så här på, ja, de här människorna som har gjort det här spelet. De har ju gjort ett riktigt spel. Och de har gjort ett spel som inte är dåligt. Det är inte ett Ori and the Will of the Wisps, för det är ju ingenting i mina ögon, det vet ju ni. Men det är ju ett spel som fungerar, som har en viss charm, som har ett system som jag kan förlita mig på. Och även om det finns vissa delar som jag kände vissa gånger att vara så här, men åh, hur i all sin dag skulle jag kommit på det här? Som att det plötsligt finns en osynlig vägg på ett ställe. Det finns ingenting som markerar att den väggen går att hoppa rakt igenom. Men av någon anledning så bara en ren slump så landade jag på kanten av en vägg som plötsligt visade sig vara osynlig. Jaha, så går jag igenom där. Ja, men det var ju coolt. Men hur visste jag det? Och när jag nu har varit med om det, hur kan jag inte gå runt och bli orolig över att sådana här finns överallt? I en värld där jag ska samla 99 av ett objekt till exempel och bara har 24 hittills. Ja, men det är så här, ja. Sen finns det i och för sig en så här tillgänglighetsinställning i spelet som jag tycker också är applåd för deras tillgänglighetsinställningar. De är inte många, men de är tacksamma. Där man så här inställningar kan gå runt och så kan du välja visa alla föremål på kartan. Det kan du bara så här bocka i. Ja, tack.
Gött. Det är ändå fint, ja. Det är fint att höra om du hade jobbat med copy och på det här spelet. Så här, Alvas Legacy. Det är ett spel.
Ja. Ja, precis. Nej, men det... Om man säger så här, jag är glad över att jag har spelat igenom det. Jag tror inte att det kostar mycket heller på de plattformar du är ute på. Jag vet att det finns åtminstone på PC och på Switch och sådär. Och det är ju ett spel som tar en 8-10 timmar. Och det går att göra mer än det jag gjorde. Det finns en charm. Och som jag har sagt några gånger förut när jag har spelat så här lokalproducerat som jag brukar kalla det. Det är ju någonting att spela de här spelen som görs av svenska utvecklare som försöker sätta en liten egen touch.
Mm.
Man får en bild av det som man definitivt inte hade innan. Så jag känner att det har berikat mig, även om jag inte håller det högst bland de här.
Men typ, kul ändå.
Typ så.
Kul ändå, på tal om lokala spel, Unravel är ju verkligen sådär. Skogarna, norrländska skogarna.
Ja, gud, jag fick hem längtan när jag spelade det.
Ja. Så det finns mycket bra spel ifrån Sverige, helt klart. Jules, har du någon...
Och Mike Pondsmith var det, såg jag. Tack, Jules.
Va? Nu hörde jag inte vad du sa.
Mike Pondsmith,
ja,
var
precis.
Du
ja,
kollade
jag
upp det.
Superschysst. Här.
Fint. Jules, har du något mer att ta till bordet innan vi börjar runda av för dagen?
Nej, jag känner att jag har fått snacka väldigt mycket det här avsnittet. Jag är färdigpratad.
Ja, just det. Alltså.
Ta en klunk till och återhämta dig.
Japp.
Ja, det låter bra. Innan vi avrundar så tänkte jag egentligen bara slänga in 2 stycken små notiser. För det första så har jag spelat en hel del World of Warcraft Shadowlands på senaste tiden. Har väl fått ner en 50 timmar nu sen release. Och
I see you on Discord.
Ja, jo,
det, Bushy spelar World of Warcraft.
Jo, det har blivit lite så senaste tiden. Sen har jag ju kompisar som spelar ännu mycket mer. Så förhoppningsvis runt jul kommer vi släppa ett litet specialavsnitt där jag drar med mina vänner som håller på och raidar för tillfället. Som har ännu djupare insikt i Shadowlands och vad det har att erbjuda än vad jag har. Mycket mekanik och sådär. Verkligen på djupet. Så förhoppningsvis kan jag få med några av dem till ett avsnitt. Annars så kommer jag samla på mig lite mer kött på benen och återkomma inom 1-2 veckor med egna intryck. Om vi får till inspelning och så vidare så hade det varit kul. Men om inte så löser jag det på egen hand. Vi skulle dessutom ta upp lite Hearthstone idag, men vår kära Sara har lite ont för tillfället, så att hon vilar upp sig och kommer återkomma i framtida avsnitt, för det har ju släppts uppdateringar, dels i expansionspaket och annat. Så jag har spelat väldigt mycket Ladder och hon har spelat väldigt mycket Battlegrounds, som också fick en uppdatering nu till veckan, så det kommer vi också återkomma till. Där vill jag också slänga in lite notis att i dagarna den 12 till 13 december så spelades världsmästerskapen i Hearthstone, och jag försökte bevaka det här så gott jag kunde och kunde i alla fall se när Glory från Japan kunde ta hem en skrällseger, vilket var väldigt, det var en väldigt underhållande turnering. Det blir alltså, man tänker ju att så här, ja men dataspel, det görs ju, det spelar ju ingen roll, det kan man ju vara hemma och spela kompetitivt och så vidare. Men alltså, man saknar ändå den där lilla touchen av att de sitter på en scen, stor skärm bakom konfetti, musik. Det blir en annan nerv, en annan press på spelarna, märker man. De kan koppla av lite mer. Nu vart det en väldigt, väldigt bra final som avgjordes otroligt spektakulärt med ett Demon Hunter deck som har varit väldigt framgångsrik senaste tiden. Så den matchen i sig var väldigt bra. Men det är just någonting det här med publiken.
Usch vad taggad det blir när du säger så här. Ja.
Ja, man saknar det otroligt mycket. Dels inom vanlig sport, men också inom e-sport märker man att det finns en viss avsaknad. Dessutom så var det ju, det blev som inga intervjuer eller någonting efter. Det var knappt någon försnack, inget eftersnack, ingen studio. Utan det var väldigt så här basic inramning, vilket, ja, det tappade lite geist. Jag har ändå försökt att följa, eller jag har följt Hearthstone VM, framförallt sen typ 2015 tror jag var, när Ostkaka vann från Sverige. Det var stort. Och sen dess så har det inte varit någon svensk som har vunnit, men det var en väldigt rolig scen att följa i alla fall. Så de lyckades genomföra turneringen i alla fall. Det var väl kul det, så får vi hoppas att det blir bättre nästa höst, vinter. Men utöver att ha följt Hearthstone och sådär, så finns det inte så mycket mer för tillfället, utan vi börjar runda av veckans avsnitt och blickar vidare med en liten cyberpunk-besvikelse, men förhoppningsvis så kan ju något annat fylla ut vår tid. Ska inte nämna det. Jules, var hittar man dig på sociala medier?
Jag hittar mig på Twitter på Jules_Bergman.
Och Aron?
Twitter. Precis, Aron med 2 _V R.
Otroligt. Mig hittar man också enklast på Twitter. Det är väl där jag är minst privat, kan man väl säga. Douglas Lindberg är ett ord. Nu kollar min hund på mig som har varit hungrig typ en timme. Han tycker att jag ska sluta med det här. Så jag får väl se till att göra det. La Villa Tulos har gjort vår låt Swan River original. Jesper Ringhög har gjort omslaget. Hitta oss på Twitch. Öppna vardag.
Just det.
Sociala medier. Allting. Koder, Bandai sa vi tidigare.
Elden Pixels försåg oss med kod för Alvas Legacy.
Och rekommenderar att kolla in intervjun i tredje gången. Gilt podcast. Mycket trevligt. Viktor Sjöström rattar vidare där. Ja. Så får ni väl ha en så himla fin jul om ni inte lyssnar på några fler avsnitt efter det här. Har jag missat något i avan?
Ja, men det tycker jag.
Aron.
Nej, jag tror inte det. Vi brukar tycka att det är coolt att vara snäll.
Yeah.
Men jag tänkte på det att det kanske är så att vi ska önska god jul, som du är inne på. Man vet ju inte. Nej. Det kanske inte blir något.
Alltså jag tänkte bara säkerhetsgod jul. Mm. Ibland så kanske man ligger lite efter i flödet, så där man kanske lyssnar runt jul vid den här tiden ändå. Så. Ja. Då får hoppas att ni kör försiktigt på vägarna eller har det gött i soffan med varm choklad eller något annat. Det blir bra så. Ja, som du var inne på, Jesper brukar ju avrunda med det, men vi säger också, det är coolt att vara snäll, hörni.